Vi ska strax få lyssna på texterna om korsfästelsen. Det är ur Matteus evangeliet 27 kapitlet. Men innan det så vill jag säga några ord om det som Jesus faktiskt säger när han hänger på korset. Och alla de orden finns inte med i 27 kapitlet, men i evangelierna så finns de med. När man läser det här så undrar man, hur orkar Jesus säga någonting överhuvudtaget när han hänger på korset? Som vi alla vet så var ju korset ett fruktansvärt avrättningsredskap. Romarna med förkärlek använde. Och Jesus hängde där en dag, men det var inte ovanligt att man fick hänga det både 2-3 dagar innan man dog. Så det var ett fruktansvärt straff, fruktansvärt avrättningsredskap. Så Jesus orkar ändå säga några ord där. Jesus 7 ord på korset, och det är 7 tillfällen som jag ska säga något kort om. Jesus första ord på korset var en förbön. Och jag tänker att det var kanske just när de här soldaterna, Jesu bödlar, spikar fast Jesus på korset. Så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han bad för dem som pinar honom, spikar fast honom. Ser ni det? Förlåt dem. Så Jesus har också lärt oss att vi ska förlåta. Vi har i bönen Fader vår. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Jesu andra ord på korset var en bön för de närmaste. Vid korset så stod ju Jesu mor Maria och lärjungen Johannes bland annat. Och han för dem samman, så att säga. Johannes tar hand om Maria och sådär. Och det sker också sen. Han tänkte på sina närmaste. Och det är också så att vi har också ett ansvar att tänka på våra närmaste. Vår familj. Men jag tänker också i begreppet Guds familj. Våra syskon, våra bröder, systrar. Det är ett sätt att följa Jesus faktiskt, att ta hand om våra syskon och vår familj. Det finns ett ord ifrån Timoteus 5:8 som jag nästan ryggar inför, men jag ska läsa det ändå. Om någon inte tar hand om sina närmaste och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Jesu tredje ord på korset var ett löfte om paradiset. Jesus säger det: sannerligen, sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var ju så att det var 2 banditer, rövare, gangster som hängde på varsin sida om Jesus. Och den ene, han anklagade Jesus, vet ni. Men den andra, han sa att den här mannen, han har inte gjort någonting. Han bekände sin synd. Vi har fått vad vi har förtjänat. Han har inte gjort något ont. Så han fick nåd och förlåtelse från Jesus. Idag ska du vara med mig i paradiset, säger Jesus till honom. När jag tänker på mig själv, och vi får tänka på oss själva här, vad vi har försummat, vad vi har gjort eller kanske inte har gjort. För Jesus säger också det, vad ni inte har gjort mot mina minsta. Då vet vi det, att i den tanken och den meningen kan vi samstämma i. Då får vi ändå påminna oss om att när vi bekänner vår synd, så säger Jesus: idag är du med mig i paradiset. Nåden och förlåtelsen är ständigt. Nåden har och förlåtelsen har ingen gräns. Och när jag skrev ner det så tänkte jag på det. Det är ofattbart att nåden inte har någon gräns. Och tänk vidare, det är inte bara ord, utan synden raderas bort. Den suddas bort, den finns inte mer. Den tanken tar inte jag in alla dagar, men så är det. Jesu fjärde ord på korset var ett ord om övergivenhet. Det blev ju mörkt. Och efter 3 timmars mörker så ropar Jesus: Eli, Eli, lema sabachthani. Och det betyder ju: min Gud, varför har du övergivit mig? Han var övergiven av Gud, sin fader. Det var ju så att han inte bara kände sig, upplevde att han var övergiven. Han var övergiven. Han var skild ifrån Gud. Han var inte ett med fadern längre. Han var skild ifrån fadern. Gud är ljus. Han var alltså inte i faderns ljus. Han var i mörkret. Han var i mörkret. Han var i helvetet. Det var för mig, det var för dig. För hela världen. Och där på korset så tar han alltså synden och syndens lön, syndens konsekvens där han hänger på korset, det tar han på sig. Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Så det är ju ingen av oss som behöver då längre ta på syndens konsekvens. Att bli övergiven av Gud, det behöver vi inte. Jesus tog det. Han betalade priset. Det är ett ord att lita på, att leva på och leva i. Jesu femte ord på korset är ett ord om lidande. Det var ju människor som stod runt om korset och det var många som hånade Jesus. Ja, men du hänger ju där nu. Nu kan du väl komma ner. Du har gjort under och så vidare. Det är fruktansvärt. Och Jesus lider. Han plågas. Jag törstar, säger han. Hans kropp skriker bara efter befrielse från plågorna. Så han vet vad det är att lida. Att plågas. Och när vi har bekymmer, oro, lidande, plåga, då vet han det, för han har varit där. Så han delar det med vår plåga. Han är vår hjälpare på det viset. Jesu sjätte ord på korset var ett ord om frälsningen. Alldeles innan Jesus dör så säger han: det är fullbordat. Jesu liv var ju ett fullkomligt liv utan synd. Och nu när han hänger där så har han alltså tagit hela mänsklighetens synd och försonats. Inget kan eller behöver läggas till. Inget kan eller behöver dras ifrån. Han har öppnat vägen till Fadern. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet, säger Jesus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så synden kan inte längre hindra oss. Djävulen är besegrad. Döden är besegrad. Den som tror på mig ska leva om han än dör, säger Jesus. Det är hans löfte till oss. Och det får vi leva i, det får vi tro på, det får vi lita på. Hela Jesu verk är fullkomligt fullbordat. Jesu sjunde ord på korset var ett ord om döden. Med orden: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Så slutar han sitt livsverk här på jorden. Allt var klart. Inget återstod. Och så får vi också vi överlämna oss till vår far. Döden är inte slutet. Vi vet att det finns en fortsättning för dem som älskar honom och tror på honom. Jesus har gått före och vi får följa honom. Vi ber. Jesus Kristus, det du har gjort för oss, det är ofattbart. Vi kan inte ta in det med vår tanke. Men vi får bara höra orden och låta det sjunka in i vårt inre. Och helige Ande, jag ber att de här orden som du uttalar ska få stanna i vår tanke, i vårt hjärta och hela vårt jag. Så att vi får leva i det. Och jag tror att du levande gör för oss var och en på kanske lite olika sätt. En del tänker på det, en del tänker på något annat som du har sagt och gjort. Det litar vi på fullständigt. Ber Jesus att i detta nu ska det få sjunka in hos oss. Tack Jesus att du bevarar ditt ord. Amen.
Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men en Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade: jag har syndat och förrått ett oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Det får du ta ansvar för. Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sade: det är inte tillåtet att lägga dig med offerkistan eftersom det är blodspengar. De tog ett beslut för att pengarna skulle köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallades den åken än idag för blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats. Och jag gav dem som betalning för krukmakaråken så som Herren hade befallt mig.
Jesus ställdes nu inför landshövdingen. Denne frågade honom: är du judarnas konung? Jesus svarade: du själv säger det. Och när översteprästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sa Pilatus till honom: hör du inte hur mycket de anklagar dig? Men Jesus svarade honom inte med ett enda ord. Så att landshövdingen blev mycket förvånad. Vid högtiden brukade landshövdingen frige en fånge. En som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När nu de var samlade frågade Pilatus dem: vem vill ni att jag ska frige? Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt i domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man. Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull. Men överste prästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle friges och Jesus dödas. När landshövdingen frågade dem: vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarade de: Barabbas. Pilatus frågade dem: vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre: korsfäst honom. Då Pilatus såg att ingenting hjälpte, utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten, tvättade sina händer i folkets åsyn och sade: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna, klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne, satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sen böjde de knä inför honom, hånade honom och sa: leve judarnas konung. Och de spottade på honom. De tog käppen, slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln, satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas.
På vägen ut fann de en man, Simon från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till en plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där står skrivet: detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också överste prästerna och de skriftlärde och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset så skall vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sade: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sade: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sade: denne var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus söner.
När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som heter Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter 3 dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till 3:e dagen så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa då till den: Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.
Det finns många bibelord om korset och jag har plockat ut 4 stycken som jag ska läsa. 4 bibelord om korset. Det första är ifrån 1 Petrusbrevet 2. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 1 Korinthierbrevet 1. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Kolosserbrevet 2. Han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Hebreerbrevet 12. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Vi ska be. Och idag har vi ingen förbönsstation dit man kan gå, utan jag tänkte vi ska be där vi är. Jag tänker så här att i det första bibelordet härifrån 1 Petrus 2 så får vi bekänna vår synd och leva för rättfärdigheten och att genom hans sår är vi helade. Det kan vi ta till oss i bönen nu. Så har du någonting själsligt, någonting kroppsligt, så kan du tänka och be för dig själv. Vi ska be för andra också, men först tänker vi på oss själva. Tack Jesus för det du gjorde på korset. Nu har vi läst om dig, Herre. Och jag tackar dig för att det inte bara är en påminnelse, utan det är ett levande, något levande för oss. Och du, helige Ande, du målar Jesus på korset för oss. Att du dog och du led för oss, för min skull, för vars och ens skull, för hela världens skull. Och nu vet jag, Jesus, jag tror de flesta av oss, nästan alla kanske, har någonting som vi tänker på för vår egen del, om det är kroppsligt eller själsligt eller vad det kan vara. Så jag ber nu, helige Ande, att du ska komma och hjälpa oss och bota det. Och ibland så vet jag att då behöver du gå till roten som är orsaken till det som är dåligt, det som inte är bra. Och nu ber jag, helige ande, att du ska ta bort det hos var och en som ber, som liksom, ja, kanske inte orkar be, men riktar sin blick mot dig åtminstone. Det vet jag, det räcker. Du är inte nödbedd, det vet jag. Så låt det ske nu i ditt namn att du gör vad som behöver göras i vår kropp och i vår själ. Så vet jag det, att ibland så kanske vi inte märker det ens själva att det har hänt något. Men ditt ord litar vi på. Vi litar på dig, Herre, att du genomför det du vill genomföra. Och vi får vara fullkomligt hos dig och lita på dig att du har, som du har sagt mig, given all makt i himlen och på jorden. Därför så får vi vila hos dig, Herre, hur det än är. Men vi tar emot hälsa. Hälsa kommer undan för undan mer och mer till vår själ och till vår kropp. Där vi sitter just nu. Och vi vet att ibland sker det på en gång och ibland tar det lite längre tid. Men vi tackar dig för att hälsa är på gång. På grund av att det du gjorde på korset. Du har tagit det. All de här grejerna, det här som vi bär på, som inte ska egentligen vara där. För du är en god Gud och du vill vårt bästa. Tack att du verkar, helige ande, just nu. Tack att du verkar och tack att du fortsätter verka. Du håller på just nu i vår kropp och i vår själ. Det som behövs. Vi får bara ta emot. Och vi prisar och tackar dig för att du har gjort ditt livsverk så underbart att vi kan inte göra någonting annat än bara ta emot. Det är det enda vi kan göra. Vi kan säga tack, det kan vi göra. Tack Jesus att du verkar. Stäm in i det tacket i din själ. Herre Jesus, så vet du att vi har många som vi tänker på. Våra närmaste och vänner. Och ja, du vet, du känner dem, Herre. Och nu är det en tid för var och en här i bänken att du ber för dem som du tänker på. Eller ja, vad du vill, som inte berör dig precis utan andra. Det kan ju vara för vänner, det kan vara för vårt land, för krig i världen. Vi vet, vi behöver inte nämna allt, Herre, du vet, Herre Jesus. Ibland så räcker det med en suck bara, ibland så behöver vi få uttrycka det med många ord och ibland med få ord. Allt vet du, Herre. Allt tar du emot. Jesus Kristus. Så får vi komma ihåg att Jesus verkar. Jesus verkar. Jesus verkar. Det får vi komma ihåg. Vi lever i hans nåd. I hans hälsobringande välsignelse.